Okej, okay, tycker du att vi har allt under kontroll nu? Mm,
jag påläst och sådär. Har ny koll på läget.
Ja, och klart jag tycker om allt det nu då.
Det har jag läst på.
Det har du läst på, mm. Okej. Okay. Vad ska jag fråga om mera sen då? Oj. Det där, det var inte bra. Det där är nämligen polstjärnan. Det är en symbol för monarkin. Den trampar man aldrig på.
Bra start.
Okej. Och hur många undersåtar har kungen?
Det var en lätt fråga, den kan jag. Men hur många OS-guld tog Sverige i Aten?
Ja, men det är inte den sortens frågor som vi ska ställa här.
Kommer nog bli några sådana.
Ja, men det finns alltid folk som kan svara på sånt i så fall. Men däremot... Hur många guld fick Sverige i OS?
Ja, det beror på hur man räknar.
Ja, vi räknar bara guld.
Ja, fem då om vi räknar just det, med dubbla knuten också.
Ja, det är bra svaret.
Ja, men ska vi testa en gång bara? Kom så här, så kommer det se ut att det känns jättespännande. Alltså, vi bara testar, häng på. Det känns jättespännande att säga välkommen, kronprinsessan.
Tack.
Varsågod, längst in i hörnet är din plats. Kul att ses, prinsen.
Samma.
Du sitter bredvid Victoria. Och välkommen, prinsessa Madeleine.
Tack, tack.
Du får en stol. Så kommer det att vara. Mm. Och sen så kör vi igång.
Den 10 december, själva Nobeldagen, samlades 24 förväntansfulla och lite nervösa högstadieelever i Pelarsalen på Stockholms slott. Drottningen delade ut lagerkransar i silver till vinnarna av 2004 års nutidsorientering. 300 000 hade deltagit i tävlingen och svaret på bland annat två av frågorna var just att Sverige fick 5 medaljer i 4 sportgrenar i OS i Aten. Och att från augusti är vi 9 miljoner svenskar.
2004 var det jubileum här på slottet. Då var det 250 år sedan den kungliga familjen flyttade tillbaka hit till Stockholms slott som då var nyuppbyggt efter den stora branden. Men som ni vet så flyttade ju vår kungafamilj sen ut härifrån och till Drottningholm när barnen var små. Och precis som i många andra familjer där barnen delvis är utflugna och fullt upptagna med andra så försöker kungafamiljen hitta tillfällen att träffas regelbundet.
Hur mycket umgås ni med varandra nu för tiden, Madeleine?
Det är lite olika. Vi alla har ju ganska mycket fullt upp. Men vi försöker som sagt ses hela familjen varje söndag på söndagsmiddag. Så då träffas vi alltid. Sen jag tror vi två ser varandra lite mer än vad vi har med Victoria.
Ja, Victoria är rätt mycket iväg och flaxar utomlands och andra saker. Vi har ju våra studier att tänka på och båda är då placerade i Stockholm. Mm. Så det blir att vi är mer hemma.
Sen har vi också lite mer gemensamma vänner. Så det blir ju mer att vi umgås mer helt enkelt.
Men hur mycket jobb pratar ni med varandra? Då tänkte jag alltså på det kungliga jobbet. Ja.
Jo, det sker väl ganska ofta.
Det är ju klart att man utbyter erfarenheter och ber om råd och så vidare. Och där är ju sådana middagarna ganska bra. I och med att inte bara det att vi går igenom kanske vad man har gjort under veckan och så vidare. Utan man har ju också möjlighet att förbereda sig inför ett besök eller någonting genom att prata med mamma och pappa och med varandra och så vidare.
Se vad man har gjort för något intressant eller lärt sig något nytt. Eller...
Ja. Men där är vi syskon. Vi förstår ju verkligen hur det är att vara i den situationen som man är. Det är kanske svårt för andra att förstå. Då är det ju alltid skönt att ha... syskonen att prata med och de förstår verkligen exakt hur det är att vara den man är.
En sån här dag till exempel nu, då har då drottningen först varit lämnat Drottningholm, kommit hit, lämnat ut medaljer. Nu gör vi den här intervjun. Sen är det så småningom konserthuset om några timmar. Sen är det stadshuset efter det. Imorgon är det resan ner till Holland. Och på kvällen är det Nobelfest. Hur orkar man med allt det där utan att bli stressad? Och...
Ja, det gäller att vara frisk.
Ja.
Det gäller att vara frisk. Det gäller att vara intresserad och organisera det. Tack och lov har ju fint hjälp också. Inte bara i kontoret men också hemma. Det är underbara människor som stödjer och hjälper oss. Men vissa är det mycket.
Men får man aldrig liksom ont i magen och så här, hur ska ni? Och nu har det blivit för sen och så sitter man fast i någon bilkö och...
Nej. Nej, det får jag inte. Och nervös blir jag inte heller. Alla fungerar ju på olika sätt. Så jag tror... Jag har små lådor som jag drar. Så när det är intervju, nu ska man göra så. Och till din låda till hör då. Det och det och det och det. Och så ska man ana det.
Ja, inte oroa sig så mycket då för morgon, utan just det som ligger precis framför, det är så då på morgon.
Nej, man måste tänka på morgondagen också, och, men att ligga hela tiden lite i förväg.
Om det finns något som kräver mer planering än ett statsbesök till ett annat land, så är det två statsbesök i ett. I början på året for kungaparet till Asien. Första stopp, Vietnam och Hanoi. President Tran Duc Luong tog emot kungaparet vid presidentpalatset i Hanoi. Och efter mottagningen väntade en guidad tur i Vietnams huvudstad. Litteraturens tempel byggdes år 1070 till den kinesiske filosofen Confucius ära. Här grundades också Vietnams första universitet redan 1076 för att utbilda de kejserliga ämbetsmännens söner.
Vietnam är ju ett, som jag uppfattar det, ganska komplext land på något sätt. Och de har genomgått många förändringar och nu i modern tid, eller deras moderna utveckling, och den är ganska annorlunda mot de har haft förut tiden. Och vi fick ju då möjligheten att se lite av det gamla Vietnam och den gamla historien, den gamla kulturen också.
I sitt tal vid den traditionsenliga statsbanketten talade kung Carl Gustav bland annat om hur det ekonomiska samarbetet mellan Sverige och Vietnam kan utvecklas. Intresset har varit stort från svenskt näringsliv. Bland de medföljande företagsledarna i den svenska delegationen märktes MTGs Kristina Stenbeck. Sen slutet av 80-talet har Vietnam försökt locka utländska investeringar till landet genom att släppa in marknadsekonomi. Men det är en marknadsekonomi med förhinder. Byråkratin är omfattande. Näringslivets spelregler kan liksom skattebestämmelserna ändras fort. Det Vietnam som det svenska kungaparet besöker är ett land i förändring. Men de eftergifter partiet har gjort för marknadsekonomin har liten politisk motsvarighet. Medborgarna kan framföra viss kritik mot korruption, men att föreslå politiska alternativ till kommunistpartiet är otänkbart. Kontrollen över medierna är fortfarande i det närmaste total.
Och de gjorde ju, hade en, ska vi säga, kallad för perestrojka, även Vietnam då, för de motsvarande åren, 10-12 år sedan. Och sen när de gjorde den, så har de ju då utvecklingen börjat och leda framåt, och det är ju väldigt intressant att kunna se de förändringar som trots allt har skett där under de senaste åren.
Vietnams snabba ekonomiska tillväxt sker i storstäderna. Och välfärdsklyftan mellan landsbygdsbefolkning och stadsbor ökar fort. Ingenstans är det tydligare än här i Saigon, eller Ho Chi Minh City som staden heter numera. Nu fruktar det politiska ledarskapet att Vietnam ska få se samma storskaliga folkvandringar från landsbygd till storstad som flera länder i regionen redan upplever. Det har gått 30 år sedan Vietnamkrigets slut. Knappt 60 000 amerikaner och över 1 miljon vietnameser dödades i striderna. Eftersom FNL inte kunde besegra syd på konventionellt sätt gick man under jorden, bokstavligt talat. Enorma tunnelsystem, de längsta många mil långa, fungerade på samma gång som transportvägar, ammunitionslager och boplatser för FNL.
Tack så mycket, Airport. Uh-huh. So this was the...
It's a plane for attacking Saigon in 1968 for Viet Cong.
And where are we now?
We are right here, sir. In Saigon.
Trots att Ko Chi-tunnlarna gjorts större för att turister ska kunna röra sig i dem är det inte något för klaustrofobiker.
Ja, man får huka sig ner, man kryper inte på alla fyra men i stort sett.
Och det är otroligt byggnad, alltså, det måste jag säga. Det är alltså i tre olika nivåer som de har byggt och så har de även förråd och de har ställen som de lagade mat och sen vad de villade men också vad de kämpade.
Hur är det då med fakta och information inför olika möten och besök i Sverige och utomlands?
Lite grann försöker jag ju titta på innan så man vet var man kan ställa någon fråga ifall att det lämpar sig eller det blir så. Men egentligen är det att alltså jag vill bli informerad och en point är att folk ska informera mig. Ja.
Men känns det aldrig sådär, tänk om jag kunde få säga min mening och säga att jag är ändå kung i det här landet, det får ni ändra på. Eller?
Nej, men det är inte meningen så, men självklart vi har ju alla synpunkter man kan diskutera när man är på ett besök någonstans. Att hur är det med det här och skulle vi inte kunna vara si och så, det finns väl upp till oss alla för en dialog, det tror jag att det gör vi. Mm. Ja.
Kan man säga
som det är vad som händer i andra ändan, det vet inte, det får vara en tag för vad man vill.
Mm. Vanliga människor kan ju säga så här, att nu har inte jag förstått någonting, kan man få höra det en gång till? Kan man få göra så?
Ja, det brukar jag göra lite provocerande. Det här begriper jag inte ett dugg av, det är lite för att provocera. Mm. Och så får de försöka förtydliga det alltihopa. För att leda sig, men det innebär att det där tycker jag inte alls är bra.
Det finns ingen gång som man ser kungen så engagerad, så liksom skräckslagen och jublande glad beroende på hur det går för dem.
Nej, jag tror det blir lite så för oss alla, är det inte det? Men man blir ju engagerad och det måste man ju bli. Man kan ju inte springa omkring och hoppa och skrika till vardags, det går inte. För det första finns det inte så mycket trevligheter eller elände som man kan uttrycka de här känslorna, men det är väl det för kanske just därför det är så nyttigt med sport. Så alla får utlopp för sina inre, om du ska kalla det för, känslor och aggressioner och vad man vill.
Vad säger ni om att Gio också kallas för kungen?
Ja, han är pingiskung, det är skillnad.
Blir det förvirrande för drottningen när det finns två kungar?
Nej, för mig står det helt klart. Båda fina.
Jag har aldrig varit någon idrottsgubbe egentligen, utan det har väl också kommit med åren sådär, va? Nej, jag har varit ganska dålig på idrott, alltid väldigt dålig, tycker jag själv.
Även som utövare?
Ja, alltså? Men det är där man har hållit på med lite av varje. Mm. Lite grann, jag har aldrig specialiserat med det. Jag kan inte fånga en boll, jag har ingen boll, så är det absolut omöjligt alltså.
Tennis då?
Nej, jag kan inte fånga en boll alltså.
Det tror jag låg i släkten annars.
Ja, men det är låg före och efteråt. Nej, jag tror inte några ungdomar är så bra på bollspel heller faktiskt. Men
kungen är i alla fall väldigt intresserad av att se andra ute.
Ja, det är mycket enklare, inte det? Mm. Ja, så slipper man hålla på med det jobbet själv. Nej, men det är väl då man blir så oerhört imponerad. Vilket enormt slit och engagemang och försakelse de gör, de här ungdomarna. Som i elitnivå och även därunder. Det är fantastiskt att de orkar. Och då tycker jag ändå att känner väldigt, väldigt mycket mer om.
Carl Philip, vad har du gjort i år?
En grej som slår mig direkt så här, som jag tyckte var jättekul, det var när jag fick springa med facklan. Årsfacklan precis här nedanför. Det var kul.
Vad kände du när facklan var på väg fram emot dig?
Inte tappa den.
Ja, inte tappa och inte snubbla. Nej. Men det gick så fort som han nästan inte reagerade att den kom. Och det var ju så mycket bilar framför. Men så är plötsligt stod den där. Ja, okej. Så bara springa iväg.
Vasaloppet.
Mm.
Hur var det?
I början så var jag självklart nervös. Jag visste inte hur det skulle gå, om man skulle klara hela vägen och vilken tid man skulle få, om man skulle slå pappa eller inte. Och om skidorna skulle paja. Ja, det fanns ju flera såna här farhågor som jag hade. Och ett var jag lite pirrig över Jag visste inte hur jag skulle mottas av då publiken som stod längst med hela banan. Men nu så här efterhand så är det var jättekul.
Varför var du lite orolig för det?
Ja, jag visste inte hur de skulle reagera. Om det skulle... Ja, om det skulle bli jobbigt eller om det skulle... om jag skulle känna att nu måste jag göra någonting speciellt ifrån mig eller åka snabbare eller något sånt här. Men det blev totalt tvärtom och det kände att jag hade sånt stöd. Så det, när jag kom i mål så kändes det nästan enkelt att åka.
Varför åkte du inte bara till?
Ja, jag funderar, men då var jag riktigt trött. Jag kunde knappast gå efter. Men,
vad fick du för tid?
6:21.
Vad har pappa kungen
mycket
för tid?
Mycket längre tid.
Ja.
7:15 tror jag. 48 minuter snabbare.
Oj. Har du räknat ut snabbt?
Jamen.
Hur ofta tar du upp det med honom när ni pratar skidor?
Ja, jag försöker vara lite tyst och snabb sådär, men det kommer några gånger. Ja.
Madeleine, hur har din agenda sett ut i år?
Jag studerar nu 20 poäng etnologi. Så att det tar mycket tid. Det är väldigt roligt och väldigt intressant. Men som sagt, det är det jag ägnar störst och mest intresse åt just nu. Sen så har jag gör också några officiella uppdrag och så. Men vi försöker anpassa det så gott det går till studierna så att man hinner med det och så att det får ta den tid det behöver.
Hur kommer det sig att du valde detta?
Jag vet, det föll sig lite naturligt. Efter jag hade läst 60 poäng konstvetenskap så ville jag ändå... Jag kände att jag ville byta till något ämne men som kanske inte låg så långt ifrån från konsten. Och, så hade jag också intresse och ville fördjupa mig lite i hur Sverige har blivit det land som det är idag. Och man får en helt annan förståelse om man... Ja, titta på förr i tiden och hur det har utvecklats. Och så det har varit jättekul.
Det är en ära att hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland.
I början av september var hertiginnan Madeleine på studieresa i sitt Hälsingland med dess vackra och speciella gårdar och hus. Byn Västeräng i Delsbo i norra Hälsingland är numera ett kulturreservat med sina skogsmarker, fäbodar och gårdar som är relativt oförändrade sedan 1800-talets mitt. Och här på Olersgården delade Madeleine ut Europeiska unionens kulturarvpris. Och överallt på resan möttes hon inte bara av bygdens folk utan naturligtvis även av en hord av journalister och fotografer. Men några skriverier om partyprinsessa eller reportage om besök på nattklubbar i länet blev det inte.
Hur mycket party är det då nu när du har chansen att berätta själv? För nu har du ju chansen att berätta hur det ser ut. Ja.
Jag tycker inte det är så mycket partyprinsessa här, men jag vet inte.
Framförallt bilden av Madeleine är helt fel.
Ja, jag håller med. Faktiskt.
Vilket Madeleine... de vet, och det är det som gör den så arg.
Hur menar du då?
Journalisterna som skriver vet om det, och det är det som gör den så irriterad. Mm.
Hur mycket ska man tro på?
Det beror på vilka tidningar du läser.
Ja, men vi tar... Alltså,
vissa
generellt.
Tidningar har väldigt bra sportsidor, men det kanske är också det enda som finns som är bra i den tidningen.
Hur påverkar det dig i ditt vardagliga liv?
Det är svårt, man försöker inte tänka så mycket på det. Man försöker skärma bort det, för annars skulle jag sitta inomhus och inte vilja gå ut eller göra någonting, tror jag, om jag skulle fundera mer på det. Men jag tycker ju framförallt det är jobbigt när jag kör och jag ska ta min bil och åka någonstans och att det är någon som ligger och följer efter den bilen bakom. För det blir ett störande moment. Man tittar alltid i backspegeln och kör han efter mig nu och var ska man... Det känns obehagligt helt enkelt att ha någon bakom, ja, efter sig hela tiden.
Att vara en kunglig person innebär naturligtvis att ständigt vara uppmärksammad och i blickpunkten. Antingen det nu gäller officiella uppdrag eller det mer privata vardagslivet. Avundsvärt, tycker få. Och ett kungligt vardagsuppdrag innehåller ju inte alltid blombuketter och vackra huvudbonader. Nej, ska man vara med och tillverka choklad blir det alltid samma föga piffiga duschmössa som de andra.
Ja. Nej, bort har man gjort först. Okej, vad gör man nu då?
Under ett besök i Rättvik fick enmansföretagare klockar Margareta Momqvist hjälp med chokladtillverkningen. Och Margaretas affärsidé var naturligtvis dalahästar i choklad. Men inte vilken häst som helst, utan den berömda Ego Boy.
Ja, de klarar sig. Mm.
Det var i slutet av mars som kronprinsessan besökte Företagarnas folkhögskola i Leksand och dessutom en rad småföretagare i Dalarna.
Och hon hade en dröm och vision att hon ville starta.
Tre andra företagsamma kvinnor som tidigare arbetat inom den offentliga sektorn startade eget trots att många varnade dem. Nu driver de hotell och konferens. En annan småföretagare som det gått bra för, ja just det, Gunde Svan, berättade om sin verksamhet. Och i Vansbro besöktes ett företag som på ett miljövänligt sätt skär i sten med vatten. Och ett eget tillverkat kungligt emblem att ta med hem till samlingarna blev det. Besök på Jobs handtryck vid Siljans strand blev det också. Där man bland annat fick lära sig själva tekniken och en del senare även pröva på hantverket. Hur mycket hinner man uppfatta av svårigheter och möjligheter för småföretagare om man är ute på sin här resa?
Ja, alltså intrycken är ju många, men det är klart det är en väldigt begränsad tid. Men jag tror nog att man har fått en väldigt bra förståelse och de har varit generösa med att beskriva deras situation och historia och så vidare, så att jag tror nog en ganska bra bild här.
Bubblorna är så värst varmt var inte.
Nej, det är 35 grader någonting va? Det är tillräckligt.
Stiligt.
Jag kanske inte, det har för mycket. Jag håller det för löst. Eller hur? Det ska egentligen
Är det någonting som är sådär som liksom, det hade jag ingen aning om. Eller att tänka att det var sådär. Någonting som är förvånande som man som kronprinsessan har hört under de här dagarna.
Ja, om man ska säga kanske förvåningen så ligger väl det att alla återkommer till problemen och får lån av banker. Det är väl en förvåning.
I småföretag så...
Under just såna här besök finns det många tillfällen att ställa frågor till rätt personer.
Ett otroligt intressant tillfälle att ta reda på saker och ting. Det är en otrolig förmån och personligen så tycker jag det är väldigt jobbigt att läsa. Jag är dyslektiker. Och att få fråga någon saker är för mig det enklaste och självfallet det roligaste sättet att lära sig någonting.
Hur vill du vara som kronprinsessa?
Ja, det var väl din hittills svåraste fråga. Hur jag vill vara. Jag vet inte, jag tror på att försöka vara mig själv i alla lägen och sen så... Hoppas att jag vill göra så bra jobb som möjligt, så bra arbete som möjligt för Sverige. Och jag hoppas att man lever upp till de förväntningar som finns. Det är väl det.
Bilden av de kungliga förändras ju under åren, även rent bokstavligt. Den 22 januari kommer två nya frimärken ut med kungen och drottningen efter fotografier av Eva-Marie Rundqvist.
Det gäller att få till blicken framförallt. Får man till ögonen så brukar det bli bra i övrigt så att säga.
Majestätet själv, har han haft mycket synpunkter?
Ja, han har haft lite synpunkter och det är bra synpunkter. Det...
Som vadå?
Ja, blicken lite grann. Man kan ändra lite grann på någon skugga eller någonting. Va? Så att det har varit jättebra möte.
Vackra kvinnor som drottningen, det är ju givetvis jättesvårt. För det är ett känt ansikte som alla har sett och alla har sin bild av.
Och det här med håret som också ser alldeles mjukt ut så här på bilden måste också vara svårt.
Det tycker inte jag. Tycker det är bara fantastiskt skojigt och liksom gravera de här slingorna som flätas i varandra.
Mm. Vad tyckte kungen och drottningen om de här bilderna? Var de nöjda eller kände igen sig i alla fall?
De kände igen sig. De var väldigt intresserade av hur vi arbetar och att det ska bli ett bra resultat. Mm.
En liten åsikt kanske, en liten synpunkt. Ja,
det var inte stort. Nej. Men det är bättre här med den här lilla varianten.
Ja. Vad sägs det? Där är...
Jag har inga kommentarer som heter.
Alltså.
Nej, ja, men det är väl... Ja. Nej, men det är mycket hedrande att man fortfarande får vara med. Jag har bort det mesta. Mm.
Ta med mer med fingertopparna så är det bättre. Så där, ja. Så där, ja. Titta, ja.
Frågan är när man gör fel. Finns det någon återvändo?
Ja, absolut.
Kungen är som sagt mycket intresserad av konst och inte minst grafik. Vid ett besök på Grafikens hus för några år sedan fick både han och Victoria pröva på hur själva hantverket går till.
Jag lägger den här lilla. Det där är nog kanske som man mer har vaknat lite mer på senare år och man har en annan tid och möjlighet att fördjupa sig lite grann. Men det har ju alltid funnits någonstans latent tror jag, när man har plockat fram. Och jag tror att det är väldigt mycket att göra med faktiskt min farfar. Och han var ju väldigt, han var kännare av de sköna tingen överhuvudtaget. Och han tyckte... Om sköna ting, alltså konst som sådant med ett väldigt vitt begrepp. Och han samlade ju på keramik, kinesisk keramik, antikt och så vidare. Och att han då kanske inte alltid gick ut och köpte det dyraste och finaste, utan det kunde till och med vara med någon skavanker i, någon spricka i, för då var ju ett helt annat pris. Alltså, kunde man ju, men vad gjorde det egentligen? Man hade en vacker vas, det är ju färgen och det är formen och... Så, som egentligen det som betyder någonting. Om det är en liten spricka någonstans så har egentligen inte det så himla stor betydelse. Han kände med förmålet som sådant egentligen en annat. Än bara liksom att samla på dyra värdeföremål. Va?
Inte bara intresset för grafik har vår kung ärvt efter sin farfar, utan även Sveriges största och vackraste grafiksamling som finns på Stockholms slott. Under våren och sommaren visades drygt 30 blad på Grafikens hus i Mariefred. Utställningen representerade förvärv som Gustav den VI Adolf gjorde i mitten av 1910-talet och fram till sin död 1973. Den dåvarande kronprinsen köpte helst konst av levande svenska konstnärer, gärna unga, och var därför en trogen gäst på elevutställningar och olika konstskolor. Hans barnbarns barn, Carl Philip, stod för den grafiska designen av Childhoods kalender som kom ut i början av december.
Det komiska var att i början så, jag gick ju en praktik då, och i början så var det inte meningen att det skulle bli en stor grej. De frågade så, om jag kunde komma på något litet eller... Jag kommer inte ihåg ens om det var någon fråga. Så i alla fall kom jag på med den här idén. Och så har det bara den här lilla idén var vuxit och blivit en jättestor grej. Så det känns jättekul. Och det känns enormt roligt att få då resultatet i handen. Och se liksom att den här lilla idén som man hade har blivit en produkt, en äkta grej.
Som systrar är vi väldigt stolta. Och det roliga är att vi egentligen inte har visat det intresset innan.
Nej.
Det var liksom helt plötsligt. Så... För oss helt plötsligt.
Ja, för mig men.
I maj fyllde Carl Philip 25 år och uppvaktades ute på borggården på Stockholms slott. Victoria blev gudmor till norska kronprinsparets lilla dotter Ingrid Alexandra som döptes i slottskapellet i Oslo i april. Men årets stora kungliga evenemang var ju ändå bröllopet i Köpenhamn mellan den danska kronprinsen Fredrik och Mary Donaldson. Kvinnan av folket fick sin prins. Eller tvärtom. Och sen levde de lyckliga i alla sina dagar. Men så är det bara i sagorna. Det borde vi ju förstå. 1995 gifte sig Joakim och Alexandra. Och hur det hela slutade vet vi ju nu.
Hur påverkade ett förhållande att vara kunglig?
Jag tror det påverkar alla förhållanden att just när en part eller båda parterna är i då offentliga ljuset. Men mer än så tänker jag inte gå in på frågan om förhållanden.
Okej, okay. Varför inte då?
Nej, för det är också en sån del som jag anser tillhöra den privata, väldigt privata delen i ens liv. Och där tycker jag gränsen går.
Jag tror du kommer få samma svar av oss alla tre. Liksom. Att, ja, att det är privat och det är...
jobbiga på den här fronten.
Ja, nej men jag...
Sport kan vi prata om.
Ja, fast det här är egentligen viktiga eftersom det kommer påverka kungahuset. Alltså vårt svenska kungahus i framtiden också. Mm. Så att jag... ja...
Jag, ibland kan jag känna som du att vadå, vad är för grej att säga jag har, vi säger nu om jag nu har då en pojkvän, då slipper man alla spekulationer hit och dit.
Jo, men samtidigt så tror inte jag att det stannar där, utan då kommer man konstant hela tiden vilja ha en större bit av ens privatliv.
Mm, ja, det är sant också.
Men det står i samtliga tidningar att du har en pojkvän som heter Daniel, du har en flickvän som heter Emma och du har en pojkvän som heter Jonas. Om jag skulle fråga dig, vad har du för relation till Daniel Westling? Vad skulle du svara då?
Det är min vän.
En trevlig prick. Nej, ja. Skojar jag. Jo, men han är min pojkvän, men mer än så vill jag inte gå in på det.
Ja, närmare ett svar än så lär man inte komma. Kungabarnen har ju under årens lopp lärt sig att leva med medias frågor och bevakning. Och i viss mån ignorera det som skrivs och sägs. I vilket fall skulle man kunna tro det?
Kungen var ute och besökte bland annat landet Brunei i somras. Mm. Hur ser ni på den kritiken han fick efter det besöket, Carl Philip?
Jag förstår kritiken, men jag tycker inte den stämmer överens med hur det egentligen var.
Nej, hur pappa menade.
Nej, verkligen inte.
Hur mådde du under den här incidenten, Madeleine?
Jag tänkte nog inte så mycket på hur jag mådde, utan mer hur pappa mådde. Han tog väldigt illa vid sig. Jag tror det var mest jobb... Ja. Nej, det var jobbigt att veta att pappa mådde dåligt.
Mm. Victoria, hur påverkade det dig?
På samma sätt.
Mm. Besöket till det lilla sultanatet på ön Borneos norra del började i huvudstaden Bandar Seri Begawan. Här bor 50 000 av Bruneis drygt 300 000 invånare. Sultanen själv, Hassan al-Bolkiah, mötte upp det svenska kungaparet framför sitt palats. Sultanen och den kungliga familjen är sultanatets självklara gravitationspunkt kring vilken allt kretsar. Redan innan statsbesöket till Vietnam och Brunei inleddes var diskussionen i medierna igång. Var det lämpligt att förlägga ett statsbesök till en diktatur?
Kung Carl Gustav har alltså råkat i blåsväder efter att under statsbesöket i Brunei uttalat sig
positivt. Positiva uttalanden om Brunei som han just har besökt.
Efter ett uttalande av kung Carl Gustav där han beskrev sultanens relation till Bruneis folk i positiva ordalag fick mediedrevet hemma i Sverige vittring. Vad menade kungen och varför hade han själv tagit initiativet till besöket ville medierna veta.
Jag har en känsla av att du har mer omsorg om att få bort kungen.
Men du driver ju Birgitta
mot hovet hävdade att kungens uttalande satt in i fel sammanhang. Och plötsligt visade sig att en promemoria från utrikesdepartementet som kungen läst före besöket innehöll ungefär samma formuleringar som de kungen använt. Men då hade Brunei-affären redan väckt diskussionen om monarkins framtid. Början till slutet för monarkin eller en storm i ett vattenglas. Eftersom sultanen själv är statschef, premiärminister, försvarsminister och finansminister på en och samma gång är hans privatförmögenhet och statsfinanserna i praktiken samma sak. Olja och gas har genererat stora inkomster och sultanen brukar räknas som en av världens rikaste män. Den yttersta symbolen för hans makt är det enorma palatset som invigdes 1984 och som sägs rymma 1788 rum. Stilmässigt är det en perfekt kombination av Versailles och den lokala pizzerian på hörnet. Det sägs att allt som ser ut som guld är av guld i palatset. Från dörrhandtag till takupål, ja och så förstås de glittrande gyllene flingor som ströts över palatsets mattor. Det svenska kungaparet hade med sig en handgjord modell av skeppet Vasa som de överlämnade till sultanen. Och fick själva ta emot bevis på sultanens rikedom.
Kungen har ju varit här förut och jag tänkte fråga vilken relation kungen har privat till sultanen.
Vi har ju träffats några gånger i olika officiella sammanhang i Europa och på andra platser. Så vi har lärt känna varandra och det var intressant att få komma hit. Och vi fick ju som sagt en vänlig inbjudan och då klart man kommer.
Efter den kritik som föregått Brunei-besöket valde kungen att i sitt tal vid middagen betona vikten av demokratins betydelse för ett samhälles utveckling. Med vid middagen fanns förutom kronprins Haji al-Muqtada Billah också sultanens hustru, drottning Isteri Penjiran Anate Haja. Den sittande sultanen har islamiserat Brunei sedan självständigheten från det brittiska samväldet 1984. Han lät själv bekosta den stora moskén vars huvudkupol är av solitt guld. Moskén byggdes i början av 90-talet för att högtidlighålla minnet av sultanens 25 år på tronen. I skuggan av sultanpalatsets glimmande kupol saknar Bruneis invånare demokratiska rättigheter, men slipper betala skatt och åtnjuter stora sociala förmåner från sultanen. Åtminstone den malaysiska delen av befolkningen. Trots att den kinesiska minoriteten utgör nästan en femtedel av folket är många etniska kineser statslösa eftersom sultanen nekar dem medborgarskap. Något som har kritiserats hårt av omvärlden. Bruneis välstånd är inte en gång för alla givet. Inom några decennier kommer oljan och gasen att ta slut och därför vill sultanen bredda ekonomin och hitta nya inkomstkällor. Stora förhoppningar knyts till Borneos regnskog och till de inkomster som ekoturismen skulle kunna ge. är en fin balansgång i en känslig miljö som lätt kan rubbas om turismen blir för stor. Kungen och drottningen fick en tur i traditionella longboats uppför de grunda forsarna som leder till regnskogens inre.
Det är alltså sultanens far som redan 1950 har varit mycket medveten om skogens situation, att det var nödvändigt att behålla det. Och då sen dess fanns ett förbud att ta värdefulla träd från skogen. Och det tyckte jag var fantastiskt att han såg redan det 1950 och att det blev nationalpark då.
Någon timmes färd uppströms ligger forskningsstationen i nationalparken Ulu Terumbong. Hit kommer forskare från Sverige och andra länder för att studera den fascinerande biologiska mångfalden. Bortom guld och glänsande spiror får kungaparet och de medföljande journalisterna en glimt av Bruneis verkliga rikedomar. Efter 3 dagar har det blivit dags att säga adjö till sultanen och Brunei. Hemma i Sverige väntar nu journalister och politiker ivrigt på att få prata med kungen om hans uttalande. Statsbesöket i Brunei har blivit en het inrikespolitisk potatis.
Kom det som en total överraskning, denna enorma reaktion och skriverier? Och...
Ja, det kanske man ska säga. Jo, visst var det, för att det var inte riktigt så jag uttryckte så som jag upplevde och det jag ville förmedla. Men det finns ju alltid sådana som kanske är lite illvilliga och vill tyda saker och ting på ett annat sätt än man har uttryckt det, eller det som man la in i det uttrycket. Och det är okej, det kanske var ett laddat ord som man används politiskt, och man, då ser man bara en politisk ton av det och så vidare. Så att det blev väldigt... Ja, jag tycker det var synd, och man blev väldigt ledsen för att det är klart, jag var inte där ensam som sagt, utan det var ju många och det var stort engagemang även innan och från svensk sida och det näringslivet och alltihopa, det är en stor grej. Men jag vet också om att de har inte gett upp än, så de är fortfarande kvar och vi får se vad som händer här i framtiden, om det inte kan bli någonting så småningom trots allt.
Kritik, det tycker jag är viktigt. Öppenhet tycker jag också är viktig. Yttrandefrihet tycker jag också är väldigt viktig. Men det ska vara balans i två lägret. Alltså, och här var det bara en grupp som kom fram. Och kungen har aldrig haft tillfälle heller att försvara sig. Och det vet man ju att... det är klart att kungen inte gjorde det. Vi hade fått den officiella information och det är den som han använde. Och det är klart att han inte går ut och säger alltså, så här stort det här.
Kungen sa då när vi talade sig häromdagen, så sa han just det, att han framförallt var väldigt ledsen över den här reaktionen som han hade. Alltså att han har tagit till det. Ja. Mm.
Och sen ska man inte glömma att vi var ju i sultanens hus. Mm. Eller hur? Mm. Det var en goodwill-resa. Vi var i hans hem när man ställde de här frågorna. Kungen tog ju inte upp några politiska frågor, eller han ville inte svara på en politisk fråga eller en fråga som kunde bli politisk. Och det var inte hans uppgift och han ville inte göra det, och ändå har man vänt det till en politisk fråga.
Vad får ni för feedback från svenska folket?
Jag tycker det är väldigt kul att få... möta folk så. Det blir lite annorlunda. Jag tror många har en annorlunda bild av en genom media och sådär. Och sen när man träffar folk i vanliga situationer, då det ger så mycket mer.
Det är ju självklart mycket blandat. Det är roligt när folk tycker självfallet. Man ska tycka till.
Det blir man jätteglad.
Men när det är positivt så blir man ju glad.
Det tar man verkligen till sig, de som uttrycker det.
Precis, samtidigt som man, det är klart att det går inte bara förbi en om man får negativ kritik. Utan då kanske man försöker rätta till det som kanske har stört någon. eller så. Det är inte meningen att man vill trampa någon på tårna. Liksom. Det är inte det. Men det är självklart att en uppmuntran, det blir man ju glad av.
Det stormade även vid statsbesöket till Island. Men nu var det regn och hårda vindar från Atlanten som uppmärksammades av massmedia. Rådet att alltid ta med regnkläder hit, dock ej paraply, är något som bör tas på största allvar.
Vi andra som det dyngsura håret hänger och så ser ju drottningen och kronprinsessan ut som bara ser road ut och inte riktigt berörda. Är det så?
Men jag tror det för värdena är det värre än för gästerna. Och ja, det gäller också att göra det bästa av det. Så det är en del av realiteten i alla fall. Så kan vädret vara här på Island.
Det var i början av september som kungaparet och kronprinsessan välkomnades hit till residenset av president Olaf Ragnar Grimson och hans hustru Dorrit Mosaieff. Född i Jerusalem men uppväxt i London där paret träffades för ett par år sedan. Reykjavik, som betyder rykande vik, är världens nordligaste belägna huvudstad. Och även om årets medeltemperatur här endast är 5,5 grad så är det ändå hettan och värmen som bubblar och sprutar upp i markens inre runt omkring som är så fascinerande.